Det här är ett av fallen från Svenska Brott säsong 1. För att ta del av hela den här säsongens avsnitt kan du skaffa Svenska Brott Plus. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vad ska man säga, vilket skrik som helst, utan det är så hjärtskärande högt kvinnoskrik, så jag säger till dem, vi måste ut.
Och det här du har beskrivit då, att ni har haft sex i tvättstugan.
Ja.
Kan det ha något med saken att göra?
Kan ha, men det är mer långsökt.
Enligt Brottsförebyggande rådet har 326 kvinnor i Sverige sedan den 1 januari år 2000 dödas av sin man, pojkvän eller exman. År 2018 faller 22 kvinnor offer för dödligt våld i en parrelation. En av dessa kvinnor heter Maria. Du lyssnar på Svenska fall med mig, Elsa Sandin. Dagens avsnitt handlar om mordet på Maria. Till hänsyn för offren och inblandade är samtliga namn i dagens avsnitt fingerade. Syftet med podden är att ge en helhetsbild av svenska brottsutredningar och rättssystemet. Det är morgon, tisdag den 15 maj 2018. Göran och två av hans barn är på väg till extra Maria för att fira yngsta sonens födelsedag. När Göran och exparens gemensamma barn dyker upp till bostaden står dörren på glänt. Ovanligt, tänker de. Göran och barnen kliver in. På köksbordet står några halvt inslagna paket. Yngsta sonen har legat och sovit på sitt rum. Men Maria syns inte till någonstans. Vi hör Marias äldsta son berätta.
Men vi ringde henne, sms'en och jag försökte ta reda på vart hon var. Men vi fick inte tag i henne. Så vi fortsatte så och jag kollade runt lite i området fram tills att vi märker att hon är borta. Och då bestämde pappa att vi ska ringa polisen, så han ringer polisen.
Barnen och Göran letar alltså överallt men hittar inte Maria, vilket väcker oro. De ringer polisen som anländer kort därefter. Polisen går in i hemmet men ser inga tecken på strid eller något annat ovanligt. De hittar heller inte Marias plånbok eller mobiltelefon, vilket skulle kunna betyda att Maria bara har gått ut för ett ärende. Men varför svarar hon då inte i telefonen? Och varför stod ytterdörren på glänt? Poliserna tar kontakt med en av Marias kollegor. Kollegan har ingen speciell information att ge i sökandet, men säger att det är ungefär 2 timmar tills deras arbetspass börjar för dagen. Kollegan får i uppdrag att ringa till poliserna om Maria inte dyker upp på jobbet. Och tills dess är det bara att avvakta. Under tiden pratar poliserna med Göran och barnen. Alla fyra är väldigt oroliga och berättar att de absolut inte tror att hon har lämnat frivilligt. Dels på grund av att det är yngsta sonens födelsedag och dels på grund av att hon skulle åka till Norge nästa dag. Det går en stund och sen tar Göran polisen åt sidan och säger att han vill prata med dem enskilt. Göran berättar att Marias granne, som vi kan kalla Johan, har haft en affär med Maria, något som Johans fru har fått reda på, och att det hela är väldigt rörigt. Göran beskriver, så som han har fått berättat om Maria, att Johan ska ha fått ett ultimatum av sin fru, att sluta träffa Maria eller att skiljas. Johan ska då ha sagt att han ska sluta träffa Maria, men de fortsätter ses ändå. Maria ska dock ha berättat för exmaken Göran att hon ville sluta träffa Johan. Han hade börjat bete sig konstigt. Han förföljde Maria på sociala medier och i verkligheten. Och han var väldigt svartsjuk. Någon gång ska Maria också ha anmält honom för misshandel. Men Göran vet inte om det är sant. I vilket fall beskriver Göran hur Maria inte längre ville träffa Johan. Och att Göran nu har en riktigt dålig magkänsla över det hela. Han är övertygad om att det har hänt Maria något. Vi hör Göran återberätta under rättegången.
Men däremot så kunde hon säga saker som att slår med ena handen och så ger han presenter med andra handen. Det kunde hon säga efteråt liksom. Men då var det inga detaljer om vad som hade hänt eller vad de hade gjort. Men min absoluta uppfattning var att relationen fortsatte. Den förändrades och den blev säkert mer infekterad. Att det var hennes otrohet som förstörde hans liv. Ja, jag tror, nu har vi ju hört det tidigare här, men hon beskrev att vad hon kallade för stalkade henne. Att han talade om att han hade koll på vart hon var. Vilka hon var med. Det som vi har sett bilder på, fotograferingen från trädgården. Det var inget som hon beskrev på den detaljnivån som vi har hört. Men hon beskrev att han såg till att skicka sms med information om att jag vet vad du gör. Jag vet vem du sitter och fika med. Jag tolkar det som att det förekom även inte bara när jag var hemma och hade besök av någon. Utan att det var en pågående process som han arbetade med under, ja, brett. Och så blandat hot och lockningar. Det är min upplevelse.
Ja, vi stannar upp där lite. Görans berättelse och dåliga magkänsla ger även poliserna dålig magkänsla. De bestämmer sig för att kolla upp den här anmälan som Maria ska ha gjort mot Johan. Anmälan gjordes i januari 2017 och polisen kan läsa att Maria och Johan brukade ses i Johans bil och det var även i bilen som misshandeln hade ägt rum den gången. Och nu blir polisens magkänsla ännu sämre. Maria står på glänt, hennes son sovandes på övervåningen och inga tecken på tumult i hennes hem gör att polisen ser ett möjligt scenario framför sig. Polisens spekulation är att Maria har blivit kontaktad av Johan, gått ut och träffat honom i hans bil och att det sen hänt något. Det har nu gått några timmar och poliserna kontaktar Marias kollega igen eftersom deras arbetspass har börjat. Men Maria har inte dykt upp på jobbet. Polisen upprättar nu en anmälan om människorov. De tror inte att Maria har försvunnit frivilligt utan misstänker att hon har förts bort mot sin vilja. Enligt uppgifter till polisen har Maria haft kontakt med Johan via internet under kvällen innan. Samma kväll som hon misstänks ha försvunnit eller rövats bort. I samband med informationen om att Maria och Johan kan ha haft någon form av relation sedan tidigare misstänks han även ha någonting med saken att göra och kan kallas in till förhör hos polisen under samma eftermiddag. Johan tas in i ett förhörsrum och delges misstanke om människorov. Poliserna tycker att han verkar helt oberörd över situationen. Han lämnar ifrån sig sin mobiltelefon på begäran av poliserna och börjar sedan sin berättelse. Johan berättar om att han har haft en konversation med Maria kvällen innan. Ingenting med konversationen var avvikande, förutom att hon inte svarade på ett sms som han skickade runt klockan 23. Men han tänkte då att hon kan ha somnat. Johan berättar att han och Maria har känt varandra i cirka 15 år, som grannar och familjevänner. När hans fru blev deprimerad år 2012 så var Maria en stöttande vän, men som med tiden ledde till en kärleksrelation mellan dem. Vi hör Johan berätta själv.
Vi umgicks ganska mycket. Hon var ett fint stöd. Jag fick en allt tätare relation och det utvecklades till en kärleksrelation. Nästan pinsamt att säga, men jag kände nästan inte att jag var otrogen eftersom jag inte hade någon fru längre. Jag visste ju att på pappret så ja, jag är otrogen, men den jag är otrogen mot finns inte. Det är bara ett skal, en skugga. Jag pratade en del om att kunna ha ett gemensamt liv längre fram. Men jag ville inte ta klivet bort från. Jag hade bestämt mig för att jag kommer inte kunna leva med den här skuggan. Det är liksom inte. Hon kommer behöva vård resten av livet. Det var vad vi fick veta. Hela tiden från början i min relation så uppmuntrar jag henne att träffa andra eftersom jag inte. Jag var inte tillgänglig och jag ville hennes bästa. Så jag har coachat henne när hon har haft andra relationer. Jag har hela tiden backat från henne för att hon ska kunna få utrymme att ha andra relationer. Det har varit ganska många, en del har vi hört.
Ja, så Johan berättar att han och Maria länge har haft en relation som tidigare varit både romantisk och sexuell, men som nu endast är vänskaplig. Han berättar att hans fru under 2017-2018 får reda på hans och Marias relation och att de därefter separerar. Johan blir ifrågasatt angående sin nuvarande kontakt med Maria eftersom den är väldigt tät och konversationerna mellan dem ser ut att vara mer flörtiga än vänskapliga. Men Johan står fast vid sin beskrivning av relationen. Johan sitter frihetsberövad i några timmar och under tiden åker en polispatrull ut till hans bostad och genomför en husrannsakan för att se om Maria befinner sig där. När patrullen konstaterar att hon inte är där och heller inte har mer bevis för att anhålla Johan, så släpps han på fri fot. Men polisutredningen och letandet efter Maria slutar inte där. Polisen pratar med Marias familj och vänner. Och det visar sig att hon och Johan har haft en pågående kärleksrelation under våren, vilket Johan förnekade under polisförhöret. Att Maria och Johan har haft en kärleksrelation styrks även av konversationen mellan dem dagen innan Maria anmäls försvunnen. Poliserna har hittat dessa sms i Johans telefon eftersom Marias telefon inte kunnat lokaliseras. I smsen framkommer det att Maria har bakat en hjärtformad kladdkaka som hon skickar en bild på till Johan. Hon föreslår att han ska komma hem till henne och att hon har bakat kakan till de två. Men Johan dyker inte upp hos Maria. Och som vi vet är inte Maria heller kvar hemma för att äta kladdkakan med Johan. Det är som om hon har gått upp i rök. Vad är det som har hänt Maria? Var har hon egentligen tagit vägen? Sökinsatserna efter Maria fortsätter kommande dagar. Både människor och hundar söker frenetiskt, både i närområden kring Marias bostad och i större områden i hennes hemstad. Det hinner bli lördag den 19 maj. Det har nu gått 4 dagar sedan Maria försvann. En familj som bor i området promenerar runt. De får syn på något som ligger i ett buskage bakom ett bullerplank. Ganska snabbt förstår de att det är en kropp de tittar på. De ringer till polisen som snabbt åker ut till platsen. Platsen som ligger drygt 100 meter från Marias hem. Poliserna kan inte identifiera kroppen direkt, men misstänker att det är Maria som är avliden. Tekniker anländer och börjar undersöka området. De finner blodstänk på marken och träd som får dem att tro att en strid har utbrutit på platsen. Rättsläkare gör en initial undersökning av kroppen. Det framkommer att kvinnan har en stor mängd skador i ansiktet och på huvudet som bedöms ha kunnat orsaka hennes död. Rättsläkarna kommer fram till att kroppen har legat på platsen i flera dagar och att det stämmer överens med dagen då Maria anmäldes försvunnen, den 15 maj. Tekniker och rättsläkare konstaterar att platsen inte bara är en fyndplats utan även där brottet har skett. De letar efter eventuella fotspår, DNA från både offer och gärningsman och mordvapnet. Spår säkras för att skickas till NFC, polisens avdelning för forensiska undersökningar. Men resultatet är skralt. Det hittas inga spår efter en gärningsman, bara Marias DNA. Och i samband med detta kan man även fullt identifiera att det är Marias kropp som har hittats. Och utredningen rubriceras om från människorov till mord. Utifrån undersökningen av Marias kropp och brottsplatsen kommer man fram till ett tänkbart scenario. Maria har tagit sig frivilligt till platsen tillsammans med gärningsmannen, alternativt träffat gärningsmannen där. Väl på platsen har hon blivit utsatt för hastigt uppkommet våld som hon inte kunnat undkomma. Smycken och klocka finns kvar, men ingen telefon hittas på platsen. Inget mordvapen hittas heller, men kriminaltekniker har idéer om vilket verktyg som kan ha använts. Vi lyssnar.
På kroppen och på skallen, på kraniet. Det var svårt där. Men utifrån trädets islag där så är det något hårt. Det ena skadan har en form, att den är lite rund men med en mer avkapad kant. Skulle kunna tänka mig någon typ av hammare, att det är som ett hammarinslag med någon speciell typ av hammare möjligtvis.
Skulle de här skadorna i stammen kunna uppkomma av att du slår med handen eller med knuten över?
Nej, det tror inte jag på.
Nej, utan någon form av föremål?
Någon typ av föremål som är lite cylindrisk i änden.
Och nu intensifieras utredningen. För Maria har uppenbarligen brax om livet. Polisen väntar på svar från DNA-prover, förhör alla i Marias närhet och letar i varenda vrå efter fler bevis för att kunna nå fram till den skyldige. Och nu framkommer något intressant. Något som polisen eller allmänheten inte tidigare kunnat koppla till Marias försvinnande. Vi backar bandet 5 dagar, till den 14 maj. Klockan 23.47 tar SOS Alarm emot ett samtal från samma bostadsområde som Maria bor i. Det är en kvinna och hennes sambo som ringer in angående att de hört kvinnoskrik. Vi ska nu höra henne berätta kort om vad som händer.
Jag blir väckt av min sambo. Vi har precis gått och lagt oss. Så att jag har hunnit somna och vaknar av att han kastar sig över mig och säger att jag måste lyssna. Så att då tar jag tag i telefonen på en gång och ser vad klockan är.
Vad är klockan?
23.28, om jag inte missminner mig helt. 23.28. Och hör 3 stycken kvinnoskrik. Och det är inte, vad ska man säga, vilket skrik som helst. Utan det är så hjärtskärande högt kvinnoskrik. Så jag säger till dem att vi måste ut. Och den nu. Så vi tar på oss kläderna. Och går ut och han säger att vi tar bilen istället för att gå. Just för att man inte vet vad man ska mötas utav. Så vi sätter oss i bilen och tar den förbi, om man säger dammvägen. Är precis utanför vårt lägenhetshus. Där vi båda tror att det kommer ifrån buskaget där. Så vi fäller ner rutorna och åker sakta förbi. Och tittar i buskaget för att se om det är någon som ligger där. Eller om det är någonting som har hänt där. Och jag säger till honom att jag vill gå över bron, men han tycker inte att vi ska göra det, för man kan inte komma ut där med bilen, utan vi fortsätter området runt, om man säger, i Gärsta, åker ner Apelvägen och sen blir det Videvägen runt tillbaka till det församlingshem som ligger där. Så där står vi stilla en liten stund och då larmar jag till polisen och säger att jag tror att det har varit våldtäktsförsök eller misshandel eller någonting, just för att vi har hört de här kraftiga skriken.
Hur många skrik var det du hörde?
3 skrik.
Under hur lång tid?
3 minuter tror jag, för jag tittar på telefonen direkt när han väckte mig. Och sen så tittar jag sista skriket, om man säger. Så jag för mig att, jag kommer inte ihåg i huvudet nu, men jag för mig att hon var 28 när jag tittade första gången och 31 andra gången jag tittade på telefonen.
Ja, så kvinnan berättar alltså att hon har hört hjärtskärande kvinnoskrik. Och hur hon och sambon åker ut med bil för att försöka se eller höra något mer. Och det är då de ringer till SOS Alarm. Larmoperatören ger ingen större respons. Han beskriver hur det inte har kommit in några liknande samtal och att det förhoppningsvis inte är någonting som har hänt. Operatören meddelar att om kvinnan och hennes sambo hör något mer så kan de återkomma. Och det som nu framkommer när vi återigen är tillbaka i slutet på maj och Maria har hittats avliden är att skriken som kvinnan har hört med största sannolikhet kommer från Maria. Utredarna kan i princip fastställa tiden för brottet då kvinnan och hennes sambo har hört skrik från 23.28 fram till ungefär 23.35. Och tiden för brottet är en otroligt viktig detalj i en mordutredning. Samtidigt pågår fortfarande den tekniska undersökningen av platsen och förhör med vittnen. Som tidigare nämnt har gärningsmannen inte stulit något från Maria som det verkar. Hon har både smycken och klocka på sig när hon anträffas. Men hennes telefon saknas fortfarande. Polisen tror därför att gärningsmannen har tagit hennes telefon för att undanröja spår, såsom konversationer. Och polisen tror därför att det är någon Maria känner som bragt henne om livet. Att hitta Marias telefon blir viktigt eftersom den kan innehålla en stor mängd intressanta spår. Det tar lång tid, men utredarna hittar till slut ett sätt att komma åt telefonens information, trots att den saknas. Maria har nämligen sparat i princip allt på sin telefon i molntjänster. Och därför kan utredarna bland annat komma åt sms-konversationer och konversationer på appen Messenger som bidrar till en uppsjö av information. Bland annat hittar man ett enormt kommunikationsmaterial mellan Maria och Johan. Och det som framkommer är inte en vänskaplig eller kärleksfull relation utan en som är ansträngd och aggressiv. För bland annat skriver både Maria och Johan meddelanden till varandra där de säger att de ska döda varandra. Maria hotar Johan vid flera tillfällen att hon ska berätta för hans fru om deras relation. Till exempel om Johan inte går med på att träffa Maria. Så sent som några månader innan mordet hotar hon att berätta för Johans fru. Återigen blir Johan intressant i utredningen. Han förklarar för polisen att det är ett skämt mellan honom och Maria. Hur de pratar. Det finns inget allvar i deras ord. Men polisens bild är helt annan. Och dessutom finns det andra saker som stärker deras misstankar om att Johan kan ha någonting med Marias död att göra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Utredare konstaterar nämligen att Johans telefon, som vanligtvis är konstant igång, är inaktiv under tiden för mordet. Däremot, som jag berättade tidigare, har han och Maria haft kontakt kvällen innan hon anmäls försvunnen, alltså den 14 maj. Det är då Maria skickar bilden på den hjärtformade kladdkakan till Johan och föreslår att de ska ses. Via telefonmaster kan man se att Maria, med sin telefon, lämnar bostaden ungefär vid 23:23. Hon skickar inga fler meddelanden efter det. Strax efter midnatt svarar Johan på Marias meddelande med kladdkakan från tidigare. Han svarar att det blir för sent att ses. Och någon halvtimme senare skriver han: "Sov gott. Hörs imorgon." Klockan 01:41 stängs Marias mobil av, trots att hon bara 4 timmar tidigare hade nästan fullt med batteri. Något som utredare kan se. Det blir morgon den 15 maj och Johan skickar ett meddelande strax innan 6 på morgonen där han säger god morgon och undrar vad hon gör. En stund senare skriver han ett frågande hallå, tills han klockan 7 skriver till henne att han har fått samtal från hennes ena son som är orolig över att hon inte är hemma. Och Johan beskriver hur han också blir orolig. Även Marias vänner från Norge-gruppchatten skriver till henne i privatmeddelanden och undrar vad hon gör och varför hon inte svarar. Låt oss stanna upp där. Så Maria har haft tät kontakt med flera personer under kvällen som hon försvinner. Bland annat med Johan, som hon dessutom bjuder över. Hon slutar svara på meddelanden strax innan 11:30 på natten, vilket är samma tid som utredare har kunnat fastställa är tiden då hon mördas. Och polisens blickar riktas åt Johans håll. Inte bara har de haft kontakt bara någon timme innan Maria mördas, men utredningen har ju även kunnat finna tidigare konversationer mellan dem som inte är så trevliga, där båda hotar varandra till livet. Så den 1 juni 2018, 2 veckor efter Maria anmäldes försvunnen, häktas Johan, misstänkt för mordet på Maria. Han tillfrågas om kvällen Maria försvann och om planen att träffa henne. Han säger att han aldrig åker iväg för att träffa henne, att han tvättar, kollar jobbmejlen, vattnar gräsmattan och fixar växlarna på sin cykel. Vi hör Johan redogöra för kvällen.
Ja, jag vet inte, jag var hemma, jag packade kanske tittade på TV, kanske vattnade.
Nå.
Kanske... Jag vet, ingen aning. Jag var inte vid Bullet Plank, om det är det som är din fråga egentligen. Men exakt vad jag gjorde 23:30, det, jag vet inte det. Nu, jag vet inte vad jag gjorde 23:30 för ett halvår sedan heller.
Nej. Att få ett mejl är ju ingen aktiv handling. Den som får mejlet är ju en aktiv handling på den andra sidan. Så när vi har tittat i din dator, din telefon, så är det inga mejl eller samtal eller chatta eller googlingar eller någon dokumentaktivitet mellan 23:01 och 23:56 i den Google Maps-tiden som vi har fått från dina försvarare, eller då 00:00 när du öppnar PDF-dokument. Så vi kan inte se vad du har gjort mellan 23:01 och 23:56. Vet du något närmare vad du har gjort då?
Jag har uppenbarligen inte haft skärmtid den tiden. Men att möjligen har tagit upp jobbdatorn när mejlet har kommit. Det vet jag inte heller säkert. Men Nej, jag har väl gjort de saker jag försöker beskriva. Mm.
Men jag tänker om du hade läst mejlet 23.30, hade du inte svarat då? Jag får vänta en timme och svara.
Ingen aning, jag vet inte vad innebörden var. Och jag vet att det kommer något mejl till senare där på kvällen, om det är någonting som sen föranleder svaret. Minns inte. Men nej, jag kan säga att mina kunder förväntar sig inte svar 23.30, utan de kan tänka sig att vänta till någon år 23 också. Eller till och med till dagen efter. Mm. Om jag stod och bredde en macka när jag fick det mejlet, så... Det kan få vänta.
Polisen beslagtar också Johans telefon, där det framkommer att han under sitt andra förhör med polisen den 15 maj har tagit över 900 bilder innan han kliver in på polisstationen. Vi hör Johans förklaring.
Ja, min minnesbild är att jag bara står och väntar. Sen vet jag utifrån utredningen att jag har ju chattat lite grann med några stycken. Mm. Och jag har ju lyckats ta massvis med foton.
Berätta om det.
Ja, det är inte så mycket att berätta. I början så nekade jag till att ha tagit dem. För jag vet att jag inte har tagit dem, så att säga. Fast sen fick jag se att de är ju tagna. Ja.
Mm. Och hur har de blivit tagna? Har du någon förklaring?
Nej, jag vet inte. Jag har ju stått med telefonen i handen uppenbarligen hela tiden.
Minns du att du står med telefonen i handen?
Nej, men det framgår ju.
Av utredningen eller hur?
Ja.
Och vad gör du med telefonen?
Ja, som jag säger, jag vet ju att jag har chattat och att jag har dragits massvis med foton. Men jag har inget minne av någonting av det.
Du har ju fått frågor i förhör också om vad som händer när man fotograferar bilder i telefonen. Vad som hände, så att säga, med det utrymme som fanns innan. Känner du igen det här?
Ja, man har pratat om det, ja.
Ja, vad vet du om hur det funkar i telefonen?
Ja, det som man har bevisat mycket noggrant, det är kunskap som jag har sedan 25 år i alla fall tillbaka, och som jag tror att alla barn kan idag.
Och berätta för oss, vad är det som man har bevisat då?
Övertygat, som utom rimligt tvivel, det är att om man har raderat någonting så går det att återskapa ända tills man har skrivit över det.
Och skriva över betyder att man tar nya bilder, är det riktigt?
Till exempel, ja.
Då kan man inte återskapa längre.
Nej.
Och du säger att det här har du vetat i 25 år, det vet barn.
Ja, så Johan har ju ingen egentlig förklaring till hur han har tagit 936 bilder under tiden från att han anländer till polisstationen tills han 10 minuter senare sitter i ett förhörsrum. Han påstår att det är ett misstag, men eftersom han samtidigt som han tar bilderna har pågående chattkonversationer med flera personer, så kan polisen konstatera att så inte är fallet. Polisens tes är att han gör detta för att skriva över mobilminnet, vilket gör så att utredare inte kan återskapa viktiga spår, såsom tidigare konversationer. Den sammantagna anledningen till att polisen häktar Johan är indicier. Det finns ännu inga DNA-bevis eller liknande. Och indicier är inte lika starka som bevis, men flera indicier kan stärka påståenden som kan leda till bevis. Så de olika indicierna som finns mot Johan är att Maria har bjudit in honom samma kväll som hon mördas. Att de uppenbarligen har en pågående relation. Att Johan inte har alibi för kvällen. Och att hans telefon inte har använts under brottstillfället. Och så som häktning fungerar i Sverige så måste åklagaren som begärt häktningen i vanligaste fall väcka åtal inom 14 dagar. För att kunna bli häktad måste man vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott, vilket är den högre graden av misstanke. Så Johan sitter alltså häktad, men han släpps efter bara en vecka, eftersom åklagaren och utredare inte kan presentera fler bevis. Däremot står den lägre misstankegraden kvar, alltså att han är skäligen misstänkt för mordet. Återigen är utredningen i princip nere på noll, men polisen ger inte upp. Nu börjar istället ett intensivt arbete för att kunna hitta fler och starkare bevis mot Johan. Polisen lägger även ner mycket arbete på att hitta eventuella andra gärningsmän bland annat genom att kartlägga Marias umgängeskrets. Man frågar sig om någon har ett motiv och om de har alibi för kvällen. Men anledningen till att det är Johan som blir misstänkt för mordet är att det inte finns något som tyder på att någon annan i Marias närhet kan ha med hennes död att göra. Arbetet med att kartlägga både Maria och Johans liv och umgängen fortsätter. Samt de kriminaltekniska undersökningarna av bland annat Maria och hennes kläder. Spår efter spår kommer in och nu börjar det likna saker. Vid husrannsaken hemma hos Johan hittas nämligen en mängd besvärande spår. Bland annat hittas blod på Johans tvättmaskin som innehåller Marias DNA. Johan konfronteras med uppgifterna och hans första förklaring är att blodet kan ha tillkommit vid ett tidigare tillfälle när de haft sex. En annan förklaring är att en bänk som står intill tvättmaskinen ibland brukar användas för att snickra på och att Maria kan ha skadat sig där vid något tidigare besök hos Johan. Vi hör Johan.
Du, sen har vi gått igenom också att tekniker vid synen påvisade då att han hade topsat blod som han på din tvättmaskin och vi på luckan eller vi på sidan om luckan och handtaget. Mm. Och där har NFC konstaterat då att det är DNA som finns i den här i den här blodet då, som Göran Schwarz beskriver att han har topsat. Hur har det hamnat där?
Vet inte.
Nej.
Har
du någon fundering?
Ja, det är klart att jag har funderat massor på det.
Ja, vill du dela oss?
Ja, men det blir bara gissningar så det känns ju inte så tungt vägande direkt. Men det är ju många år som den bänken till att hantverka på.
Vilken bänk pratar vi då?
Precis bredvid tvättmaskinen så stod en arbetsbänk.
Pratar vi den här rostfria bänken som finns bredvid till vänster om tvättmaskinen? Okej.
Det är liksom där jag har ett ganska stort hus men jag har ingen bra plats att utföra hantverk på.
Ja, okej.
Okay. Så var det som jag har snickrat eller gjort något sådär. Eller jag har gjort eller barnen eller han. Alltså det är den bänken man använder.
Det är där man snickrar så att säga.
Ja, kanske inte snickra, skruva och spika utan mera mindre grejer man ska.
Ja, för det finns någon form av verktyg också i det här cykelrummet.
Precis, verktygen finns ju där ute, men där finns ju ingen arbetsyta.
Nej, okej. Okay.
Så jag har liksom ingen snickarverkstad.
Skulle det vara rätt om jag beskriver det som någon form av diskbänk eller rostfri bänk där?
Ja, det är en rostfri diskbänk.
Ah, okay.
Ja. Men det var ju målarfärg på den och mycket repor och,
okay. Och sådär. Har du någon minnesbild av när... Jag förstår att det handlar om att... Hur skulle du så att säga hon har arbetat där och det har gett avtryck på tvättmaskinen?
Ja, den står ju precis intill. Men alltså, jag har ingen aning.
Nej.
Men du frågar vad jag gissar. Och, jag kan gissa. Ja.
Och du säger det inte i klartext, men om jag frågar så här, menar du så att säga att hon ska ha gjort sig illa när hon snickrar då? Eller
ja,
gör någonting?
Ja, det är det som ligger närmast.
Ja. Och du, eftersom du inte sa det så måste jag ändå ställa frågan. Så att säga, att, är det där du menar då att det skulle kunna ha kommit spår på tvättmaskinen? Ja. Och det här du har beskrivit då att ni har haft sex i tvättstugan.
Ja.
Kan det ha något med saken att göra?
Kan ha, men det är mer långsökt. Det kom ju upp när ni frågade var polisen hittade inga spår. Och då sa jag att då har ni kanske inte kollat på alla ställen och så fick jag rita vad man kunde hitta.
Ja, vad är det för platser
du... Och då var ju det mera på golvytor. Så... Jag hade kanske inte gissat att det från sex skulle komma upp på tvättmaskinen.
Nej.
Det var inte min tanke utan om det fanns något på golvet.
Mm, som sagt, Johans förklaring är att Marias blod hamnat på tvättmaskinen vid ett tidigare tillfälle. Och att det kan ha hamnat där efter att han och Maria haft sex. Polisens teori är snarare att Johan tvättat kläder som blivit blodiga efter att han har tagit livet av Maria. Och det är därför hennes blod finns på tvättmaskinen. Det framkommer även två andra besvärande spår. Marias kläder och smycken undersöks och där hittas DNA. På Marias ring finns DNA från två personer. DNA visar sig tillhöra Maria själv och Johan. Även på Marias kjol, den hon bar när hon blev mördad, finns Johans DNA. Så två år senare, i mitten på februari 2020, är åklagaren äntligen beredd att gå till domstol med bevisen som finns. Det är samma indicier som innan, såsom Johan och Marias stormiga relation och hans avsaknad av alibi. Men ytterligare bevis i form av blodet på tvättmaskinen samt DNA-bevisen på ringen och kjolen kan nu presenteras. Några månader senare börjar rättegången. Utredare och åklagare känner sig trygga. Men det finns besvärande luckor i bevisningen. Bland annat saknas det avgörande beviset, mordvapnet. Men utredare och åklagare anser att det finns för många besvärande omständigheter för Johan för att han skulle kunna vara oskyldig. Åklagaren presenterar DNA-bevisen och menar att det tyder på att Johan har mördat Maria. Men försvaret menar istället att det tyder på att de har haft en kärleksrelation och att spåren är äldre och kommer från tidigare fysiska möten, precis som Johan förklarat. Och rättegången blir en besvikelse för åklagarna och utredarna. För när förhandlingarna är över så frias Johan i väntan på dom. Och det brukar vanligtvis vara ett tecken på att domstolen kommer fria den åtalade. Och så blir det. För två veckor senare, den 6 maj 2020, kommer beslutet från tingsrätten. Tingsrätten menar att åklagarna inte lagt fram tillräcklig bevisning för att Johan skulle ha varit på platsen när Maria brann om livet och att det finns utrymme för en alternativ gärningsman. Det måste vara ställt utom rimligt tvivel att Johan har dödat Maria, och det har inte åklagarna lyckats bevisa. Johan frikänns. Domen överklagas till hovrätten. Nu måste åklagaren och utredarna hitta mer bevis eller förtydliga bevisen som finns. Tingsrätten tyckte bland annat att bevisen gällande Marias ring och kjol var bristande. DNA på Marias kjol är Johans, men det är sperma som kan ha uppkommit innan hennes död, vilket alltså inte binder Johan till brottsplatsen. Och när det gäller ringen så är det fastställt att det är Maria och Johans DNA, ingen annans. Men Johan och försvaret menar att DNA kan ha fastnat på ringen långt tidigare. Det finns inget bevis på att det skulle ha tillkommit när hon mördades. Det är inte förvånande, med tanke på hur ofta de sågs, att Johans DNA skulle ha hamnat på Marias ring. Nu blir utredarnas uppgift att på något sätt fastställa när DNA kan ha hamnat på ringen. De undersöker hur ofta Maria bar sina ringar, specifikt när hon bar dem senast innan hennes död. Det framkommer att hon 2 dagar innan sitt försvinnande, den 12 maj 2018, har varit på kalas med massor av människor som hon kramat och skakat hand med. Ingen av dessa personers DNA finns på ringen, vilket det rimligtvis borde gjort. Vidare har flera vittnen berättat att Maria var väldigt noggrann med att tvätta händerna och gjorde det ofta. Det finns också utredning som talar för att hon har diskat samma kväll som hon försvinner, bara några timmar innan hennes död. Rimligtvis skulle alltså inget DNA förutom hennes eget finnas på ringen efter diskningen den 14 maj. Men Johans DNA finns där. Det är ställt utom rimligt tvivel, trots att han menar att han inte har träffat henne på flera dagar innan mordet. Så den 28 maj 2021, nästan 3 år på dagen efter Marias död, kommer hovrättsdomen. Och den låter helt annorlunda än tingsrättsdomen. Hovrättens dom lyder att Johan ensam eller tillsammans med annan berövat Maria livet genom att tilldela henne minst 17 slag i huvudet och ansiktet. Mot sitt nekande döms nu Johan till 18 års fängelse. Men Johan kommer aldrig att avtjäna sitt straff. På polisstationen väntar man på domen. Johan är satt på fri fot under tiden. Blir domen fällande ska Johan hämtas och tas till fängelse. Men det blir ingen hämtning. Johan befinner sig i sin bostad där han får beskedet att han döms för mordet. Därefter avslutar han sitt liv. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat på Svenska Fall med mig, Elsa Sandin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.